Hej och varmt välkomna till det 13:e avsnittet av Atombombspodden och den tredje installationen i den andra trilogin med Gunnar Westberg.
Hej.
Hej. Idag ska vi prata lite om vad ska man säga, de övriga kärnvapenstaterna som inte är de, ja, Ryssland och USA och sådär. Och för det finns ju som bekant för många 9 stycken kärnvapenstater i världen som då är Ryssland, USA, Kina, Storbritannien, Frankrike, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea. Och tänkte vi börjar med Indien och Pakistan som man nästan får ta som ett par med tanke på att de ju, ja, kan man tycka, skaffa kärnvapen gemensamt, men inte av att de är bra vänner och vill göra allting tillsammans, utan snarare tvärtom.
När kärnvapnen hade testats och sen använts i Hiroshima och Nagasaki så blev det en statussymbol för många länder att skaffa kärnvapen. Indien till exempel sa redan då 1946, där sa Nehru att Indien, den framtida stormakten, måste också ha kärnvapen. Så man fick en forskningsreaktor, man köpte en forskningsreaktor från Kanada av en typ som kunde tillverka vapenplutonium. Och det kom igång och sedan 1974 så gjorde man det första kärnvapentestet som man dock sa var för fredligt bruk. Och man gav den, vilket upprör mig, namnet Smiling Buddha, den leende Buddha. Och att göra Buddha till en krigsgud tycker jag är något alldeles förskräckligt. Mm. Men det gjorde man. Och man bestämde sig för att inte gå med i icke-spridningsavtalet och inte heller i provstoppsavtalet. Vid denna tid, när Indien, då man började förstå att det var en kärnvapenmakt i vardande, så var man väldigt orolig för att det skulle bli många kärnvapenstater i världen. Kennedy talade om att vi kanske har 30 kärnvapenstater om 20 år.
Mm.
Men så kom icke-spridningsavtalet och gjorde att det som sagt bara blev 9 totalt. Men Indien skrev aldrig på, och inte heller Pakistan. Och 1998 så testade Indien kärnvapnen, och Pakistan gjorde samtidigt. Det är märkligt det här att man påstår att kärnvapnen är till för att försvara landet och avskräcka andra. När man läser eller lyssnar på den dåvarande premiärministern Vajpayees tal, 2 timmar långt tror jag det var, i det indiska parlamentet, så handlade det inte allt om trygghet, militär säkerhet. Nej, det handlar om Indiens storhet. Indiens vetenskapsmän har visat sig jämbördiga med USAs och Europas. Och det var vad han tjatade om hela tiden. Samtidigt testade ju faktiskt Pakistan. Men Pakistans kärnvapentekniker fick ju, ja, det var tydligen märkligt också. Trodde ingen skugga över att Indien hade varit så framgångsrik.
Mm.
Avsikten från Indiens sida var väl väsentligen status. Och man hade hoppats på symbolen att komma in i säkerhetsrådet där de 5 permanenta medlemmarna ju är kärnvapenländer. Därav blev det nu ingenting. Indien har sedan utvecklat sina kärnvapen, har väl påstås det ungefär 160 laddningar. Det är utvecklat i väsentlig grad med deras egna resurser. De har en kärnvapentriad, det vill säga kärnvapnen finns både på flygplan, missiler och ubåtar. Om man nu hade Buddha som namn på testexplosionen, ja, det kanske hade att göra med att den påstås vara fredlig. Men nu tog man till namnet på indiska eldguden Agni, 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Det är deras missiler. Och Indiens kärnvapenmissiler når ända till Peking. Man har också ubåt med kärnvapen ombord. Om allting verkligen är färdigprövat där, det vet man kanske inte. Men det blir det väl snart. Och så har man flygplan med kärnvapen.
Mm.
Det enda militära hotet är väl egentligen Pakistan. Pakistan och Indien är militära fiender. Jag hade tillfälle att tala med en av ledarna i kongresspartiet i Indien. Det bör ha varit 2004 eller 2005. Och frågade om det nu blir så att Indien och Pakistan kommer väl överens, vilket ni borde kunna. Då behöver ni väl inte kärnvapen.
Mm.
Då kan ni väl komma överens om att avskaffa dem. Nej, så denna mannen. Indiens ansvar, det innefattar hela Sydostasien. Vi måste skydda allt sammans.
Mm.
Så det är inte Kina ni är oroliga för. Nej, Kina har ju bra relationer till. Men hela området här omkring, det måste finnas en skyddsmakt som håller ordning på det hela. Ja, det, så att det var återigen den indiska förhävelsen. Detta är, blir nu svårare än vad det ser ut, därför att det nuvarande BJP-partiet som leder landet och premiärminister Modi talar ju om att Indien ska bli en hinduisk stat.
Mm.
Och man ska göra av muslimerna, och Indien är nog världens största muslimska stat. Det talas det inte om. Ska de konverteras? Ska de köras ut? Vad ska man göra? Så det är många som vet mer om politiken vi som oroar sig för att Indien i längden kommer att bli en instabil stat, vilket skulle vara väldigt riskabelt för hela området. Paradoxalt nog har Indien ofta talat varmt för kärnvapennedrustning. Rajiv Gandhi till exempel lade tillsammans med Olof Palme fram förslag på kärnvapennedrustning och kärnvapenfri värld.
Mm.
Men den linjen verkar inte aktuell i Indien idag. Vi har dock en stark grupp av läkare mot kärnvapen, en av våra starkaste grupper där, som ständigt kommer fram med protester mot kärnvapenutvecklingen.
Mm.
Och Indien har ju i varje fall yttrande- och tryckfrihet, så det, det märks det de säger. Pakistan är i väsentlig grad en spegling av Indien.
Mm.
De utvecklade kärnladdningarna, kanske med rätt mycket hjälp från Kina. Det är ungefär lika många som i Indien. Kanske är de något mindre dock. Men både Indien och Kina har i huvudsak kärnladdningar av måttlig storlek under 40 kiloton. Alltså motsvarande 3-4 Hiroshima-bomber. Pakistans missiler når inte långt.
Mm.
De når in över Indiens territorium, men inte mycket längre. Mm. Så det är en helt annan strategi än vad Indien redovisar. Sen har man möjlighet att lägga kärnvapen på flygplan, men någon ubåt tycks man ändå inte ha kommit så långt med. Det har varit mycket snack på senaste åren om att Pakistan producerar så mycket kärnvapen, de skulle snart gå om Kina. Och där ser man, det sprids väldigt ofta rykten baserade på lösa informationer som kanske står i landets eget intresse. Pakistans militärer vill låtsas vara starkare än de egentligen är. Men Indien och Pakistan har ungefär lika mycket, säger de som vi litar mest på.
Mm.
Doktrinerna skiljer sig i de bägge länderna. Pakistan har en doktrin att om Indien går över gränsen med sina trupper och invaderar en del av Pakistan, så har vi ingen annan möjlighet än att försvara oss med kärnvapen, eftersom Pakistan är så mycket svagare militärt.
Mm.
Så Indien har en, Pakistan har en första användningsdoktrin. Indien har inte det. De vet att de är starkare i konventionella vapen, så Indien säger att vi kommer inte att vara först i att använda kärnvapen. För närvarande råder en viss återhållsamhet mellan de bägge länderna, lyckligtvis. Det har varit incidenter några gånger, i Kashmir och vid annat ställe i gränsen. Men bägge sidorna har visat en förmåga att backa i god tid. Ett krig mellan Indien och Pakistan har studerats med hänsyn till klimatkonsekvenserna. Om de skulle använda sig hälften av sina kärnvapen mot varandra i ett lokalt kärnvapenkrig, skulle det bli så mycket sot från de brinnande städerna. Vi vet att i varje fall Pakistan har städer som sitt primära mål. De brinnande städerna skulle bilda så mycket sot och så mycket hetta att sotet går upp i stratosfären och sprids över hela jorden. Detta ger då inte en kärnvapenkrigets vinter, men en kärnvapenkrigets klimatpåverkan. Och det kan bli några grader kallare över hela jorden och betydligt kallare över de inre områdena i länderna längre från havet. Skördarna kommer att minska i sådan omfattning att det blir en världssvält värre än vi har i historiskt minne. Veteodlingen i Kina till exempel, vete, Kinas viktigaste gröda, skulle upphöra. Så även ett litet citat kärnvapenkrig med Indien och Pakistan skulle få svåra globala konsekvenser. Och man måste inrikta uppmärksamheten på farorna mellan de två områdena.
Mm. Går du att säga någonting om varför de har... För vi sa att de hade ungefär 160 stridsspetsar var. Vilket ju är betydligt mindre än USA och Ryssland som räknar Kina i tusental snarare än hundratal. Men går det att säga varför de ändå har så pass många om man tänker på konsekvenserna av det? Borde det inte räcka med en bråkdel av det för att ha tillräcklig avskräckande effekt?
Jo, och Indien, den starkare partnern, borde i så fall gå före i förhandlingarna. Men det är inte säkert att Pakistan skulle följa med hänsyn till att de är så mycket svagare i konventionella styrkor. Sen är ju Pakistan lite svårtolkat. Militären är ju så stark där. Stark men förmodligen inte särskilt stridskompetent. Så det är nog så att pakistanska generaler tycker att är allt tryggt och bara jämnbördig åtminstone i kärnvapen. Det är en märklighet med kärnvapenkontrollen i de bägge länderna. I Indien, liksom i de flesta kärnvapenstater, så säger man att kärnvapenstyrkorna står under politisk kontroll. Kärnvapen kan inte användas utan premiärministerns godkännande. I Pakistan är det mycket tveksamt om det är på det viset. Till exempel den kvinnliga premiärministern som Pakistan hade för ett antal år sedan, hon hade inte en säkerhetsklirelse att kunna besöka kärnvapenanläggningen. Och generellt sett så är militären tycker att kärnvapen är deras angelägenhet och den civila ledningen får hålla sig borta. Sen har Pakistan enligt trovärdiga uppgifter sina kärnvapen långt inte utplacerade. De ligger ett kärnvapen på ett ställe, själva koden till kärnvapen på ett annat och en del grejer som hör ihop med landningen på ett tredje. Så att de pakistanska kärnvapnen är inte stridsberedda. Det måste de bli vid en uppladdning inför ett krig. Det är lite ovanligt. De flesta länder har kärnvapen stridsberedda och då har de ifrån den civila ledningen, en PAL, en Permission Action Link. Till exempel den amerikanske presidenten kan skicka till ubåtarna en länk som säger att nu måste ni vara beredda att avfyra kärnvapen. Detta kan inte ske i Pakistan. Och de säger att om vi hade det skulle amerikanerna finna den länken och blockera den. Och för de står på Indiens sida menar den Pakistan. Och detta att det inte finns en permissive action link gör en ju orolig. Det betyder att verkligen militären som styr och inte civila. Ja, detta om Indien och Pakistan. Och det är oron ligger ju framförallt i frågan om Indiens interna utveckling. Vi får se. Sen Kina har ju byggt ut sina kärnvapen rätt mycket i stillhet. Det vill säga gång på gång kommer det rapporter ifrån, det kommer rapporter i den amerikanska senaten att nu håller Kina på att bygga kärnvapen och det kommer att bli väldigt mycket och väldigt farligt och väldigt aggressiva typer. Men när man till slut börjar titta igenom alla rapporter på satellitbilder och så vidare så är det nog så att Kina har ungefär 300 kärnvapen och de är fördelade framförallt på missiler, ubåtar och viss mån på flygplan. En del av de här kärnvapenladdningarna är dock mycket stora på flera megaton, alltså så däremot 100 gånger större än Hiroshima-bomben eller kanske ännu lite mer. Det är något lite svårt att veta, säger experterna, hur Kinas kärnvapenstrategi ser ut. Är det verkligen så att de här ubåtarna ska vara det viktiga, de som går i en strid med USA kommer att ligga tillräckligt nära för att avfyra? Ubåtarna, de finns där. Man vet inte ens om de har kärnvapen ombord och man vet inte hur långt kärnvapnen skulle kunna räcka. Så det är mycket med Kina som dock är svårt att komma åt från, jag tror riktigt förstå, från internationell synpunkt. Nu sägs det att Kina bygger kärnvapensilos i högt tempo. Det har visats bilder på områden med väldigt mycket gropar som borde kunna vara tänkbara för kärnvapenmissiler. Det är fullt tänkbart att det är så. Vi vet i så fall inte om de missilerna är avsedda för att bli interkontinentala eller bara riktade mot Indien. Eller kanske vill de ha många hål i jorden så de kan flytta missilerna hit och dit så att det är svårt att slå ut dem. Vi får väl se med tiden. Men det är möjligt att Kina håller på att bygga upp en betydligt kraftigare strategisk kärnvapenstyrka. När det gäller Kinas relationer till omvärlden så handlar diskussionerna främst om Taiwan. Och den vanliga tolkningen är ju då att om Kina skulle med militära medel försöka bemäktiga sig Taiwan så skulle USA träda in och försvara Taiwan även med kärnvapen. Och det är därför som Kina ökar sin kärnvapenstyrka. Allt detta är saker som vi inte vet någonting om. Kina har för övrigt en no first use-doktrin. De säger att de inte ska vara först.
Där kan man ändå konstatera att trots att Kina ändå har en ansenlig mängd kärnvapen så har de ändå begränsat sig med tanke på vad de skulle kunna ha utvecklat hittills. Ja, och att bara ha en cirka 300 har inte kommit upp i att räkna dem i tusental, vilket man ändå får anse vara mer klokt. Där får vi se vart framtiden tar vägen, om de skaffar sig ännu större högar eller om de håller sig på de här lägre nivåerna.
Ja. Ett land som skaffade sig kärnvapen i takt med USA och inte mycket efter var ju Storbritannien. Och det var mycket för att ändå vara jämbördiga med storebror där borta på andra sidan Atlanten. Det handlade mycket om det. Och det skedde dock i samarbete med USA. Man utvecklade både kärnvapen och missilerna och ubåtarna tillsammans. I Storbritannien har sina huvuddelarna sina kärnvapen på 4 ubåtar. Varannet bara en är till havs i sänder. De har, vad vi förstår, en fördröjning. De har alltså inte en sån här omedelbar avfyrning. Utan ubåtarna går i urläge utan att ha kontakt med basen. De går upp en gång om dagen. Och då kan de få instruktioner. Kriget är på gång, nu måste ni skjuta. Men de har inte en kontinuerlig kontakt med basen som de amerikanska ubåtarna har.
Just det.
Sen har ju Storbritannien nu velat skaffa sig vad de kallar för en option på att kunna öka sina kärnvapen från den nuvarande drygt 200 och upp mot 300. Men man verkligen kommer att genomföra det, det vet vi ju inte.
Nej.
Storbritannien hade också amerikanska kärnvapen baserade på sitt territorium fram till för ett decennium sedan, men de är nu borta. Storbritanniens kärnvapen ställs till NATOs förfogande i krigssituation.
Mm. Vilket, vad jag förstår, Frankrikes kärnvapen inte gör.
Frankrike drog sig för länge sedan ur samarbetet när det gäller kärnvapen i NATO. Ja, vi vet inte riktigt varför. Men ett skäl att man litade inte på USA vid den tiden.
Mm.
Det finns, jag träffade en gång general Lee Butler som 1992 tror jag det var, blev befälhavare för USAs totala kärnvapenstyrka.
Mm.
Och först när jag fick det jobbet som chef för alla kärnvapen, först då fick jag veta vad Frankrikes doktrin var, sa Lee Butler.
Mm.
Och den var följande. Om Sovjetunionen anfaller i Europa så kan vi inte lita på att USA kommer att försvara oss. Och då måste vi ha franska kärnvapen som vi riktar emot mål, civila mål i Sovjetunionen. Mot Leningrad, mot Moskva, mot Kiev. Och detta, när de, våra kärnvapen faller där, vet inte ryssarna om det är amerikanska vapen eller var de kommer ifrån.
Mm.
Så då kommer Sovjetunionen att anfalla USA. Insikten om detta gör att USA känner sig tvungna att försvara oss. Det var fransmännens mycket invecklade, mycket franska logik.
Mm.
Men som Lee Butler sa, men vi visste ju inte detta. Vi i den amerikanska ledningen. Mm. Då är hela idén förfelad. Vi kunde ju inte veta att Frankrikes kärnvapen var till för att tvinga oss. Mycket bisarrt det där. Det var ungefär som i filmen Dr. Strangelove. Det Sovjetunionen hemlighöll att de hade den här domedagsbomben.
Mm.
Vilket gjorde hela idén helt vanvettig.
Mm.
Frankrike hävdar nu ibland att de ska ha sina kärnvapen för Europas bruk när NATO löses upp, vilket de tycks förvänta sig. Mm. Och Macron har velat förhandla om detta. Men främst är nog Frankrikes kärnvapen till för status. Vi besökte den franska senaten en gång och vi frågade Monsieur le Président du Sénat, vad ska Frankrike ha sina kärnvapen till? Vi har samma rätt som andra länder har kärnvapen. Alla stormakterna har kärnvapen. Vi också. Ja. Men vilken är den militära användningen? Men vi har ju samma rätt att ha kärnvapen. Men kan du beskriva en situation då kärnvapen spelar någon roll för Frankrikes försvar? Eller som avskräckning? Ja, han mumlade något vidare i den vägen. Och då frågade vi, men är ni rädd för att världen kommer att gå under i ett kärnvapenkrig? Ja visst, så kommer det ju att gå.
Mm.
Men vilken roll har då Frankrikes kärnvapen för att förhindra detta? Ja, det kanske kan förhindra lite grann, men det blir en Armageddon i alla fall. Så. Det var den mest bizarra kärnvapenstrategi jag hört talas om.
Ah.
Mycket fransk, men det är ju ofta så med Frankrike att det låter invecklat. Sen har de kanske en annan tanke bakom. En annan egendomlig fransk tanke har ju framförts både om en försvarsminister och en utrikesminister, att vi behöver kärnvapen mot terrorister.
Mm.
Och det är väl ungefär så dumt som det kan bli.
Mm.
Hur ska man kunna bekämpa terrorister med kärnvapen? Så Frankrikes kärnvapen är framförallt till för Frankrikes ära. Det gäller ju, som jag nämnde, också Indien i ganska hög grad.
Mm.
Men kanske gäller alla kärnvapenstaterna.
Mm.
Man kan ju fråga sig varför är till exempel amerikanerna så rädda för att tala om kärnvapenrustning, för att bli av med sina kärnvapen.
Mm.
Ja, det är invanda, de är invanda.
Mm.
Det ger trygghet på något sätt och ger status. Det är klart att vi, den starkaste stormakten i världen, vi måste först och främst ha kärnvapen. Så, sen har vi ytterligare kärnvapenstater. Vi har Israel. Israel säger att vi varken vill förneka eller bekräfta att vi har kärnvapen. Och det har de kört hårt med.
Ja.
Och de har kärnvapen. De kommer gjorda av plutonium från Dimona-reaktorn, den enda där. Och de har byggt sina atombomber med hjälp av tekniker som var utbildade i USA och i viss mån i Frankrike. Så det är möjligt att Israel är den enda land som inte har testat bomben. Eller också har de gjort det en gång. Men receptet, beskrivningen, ritningen var ju väl beprövad i USA. Israels kärnvapendoktrin är också egendomlig. Det man brukar tala om är Massad-doktrinen. Den har framförts lite halvofficiellt eller läckts i Israel. Det skulle vara så att är det så att Israel anfalls av grannarna och Israels överlevnad hotas, ska vi anfalla storstäder i östra Medelhavet. Och det hot som vi utfärdar om detta innebär att dessa länder kommer att försvara oss. Det är en mycket invecklad och inte särskilt trovärdig doktrin. Och själva verket har de med kärnvapen för att avskräcka från anfall. Och hittills har de ju inte behövt detta när de har varit anfallna, därför att Israel har aldrig varit militärt överlägset. Men när problemen med Iran en gång blir värre, vilket de kan bli, så är det ju oroande med Irans, med Israels kärnvapen och det kan få för användning.
Den här deras policy av, som på engelska kallas deliberate ambiguity, liksom att de medvetet säger att we will neither confirm nor deny. Vad tror du, varför gör de på det sättet? Om, jag tänker om tanken med avskräckning är att folk ska veta vem de ger sig på.
Ja, men ändå vet alla att Israel har kärnvapen. Det anser alla sig veta. Men om detta blev officiellt, skulle det göra ett intryck på vanligt folk i Egypten, i Libanon, i andra kringliggande länder. Och då skulle vanligt folk kräva att vi måste i så fall också ha kärnvapen. Så länge den här saken är lite tveksam så är det svårare att driva opinion. Och så egentligen kanske inte är så dumt med Israels deliberate ambiguity. Sen har vi då Nordkorea. Och Nordkorea var en del av icke-spridningsavtalet, men sa upp detta i början på 90-talet och sa att man ska utveckla egna kärnvapen. Och sen kom en tid då man försökte övertyga dem att inte utveckla kärnvapen. Egentligen hade de hållit på att utveckla kärnvapen sedan 60-talet. Men det började komma igång där i början på 90-talet med hjälp av plutonium tillverkat på ungefär samma sätt som en gång hade tänkt oss göra det i Sverige i en energiproducerande reaktor. Man försökte stoppa detta. Man kom överens i ett ramverk, som det hette, mellan USA och Nordkorea. Att Nordkorea skulle få ordentliga bidrag med olja och mat och jordbruksmaskiner och kärnkraftverk av en typ som inte kunde framställa vapenuran. Vad man får nog säga, det förefaller som ingen deras sidan höll sitt avtal något vidare. Snart började Nordkorea göra vapenplutonium igen. Carter reste dit igen, kom fram med ett nytt avtal med Nordkorea, kom tillbaka, överlämnade det till Bill Clinton i hans sista veckor på presidentskapet. Clinton lät det här förslaget ligga och när Bush blev president rev han sönder det med detsamma. Vi ska inte ha förhandla med några ondskans makter. Och så blev det. Sen har det inte gjorts några seriösa försök att stoppa Nordkorea annat än genom att hota med krig förstås.
Mm.
Okay. Men annars trodde ju Carter och många på 90-talet att man kunde ha köpt Nordkorea. Köpt dem från att gett dem tillräckligt mycket stöd till utveckling och så vidare. Kanske de inte hade skaffat kärnvapen. Det förblir en gissning. Nordkorea har då testat dessa bomber underjordiskt och säger att de ska ha dem för att avskräcka från anfall.
Mm.
De når ju inte så långt med dessa missiler, så när man tillverkar för någon kan väl förmodligen träffa naturligtvis Sydkorea men också Japan, däremot ännu inte USA.
Mm. Hur kommer det sig att inte Sydkorea, som ju får, ja, anses vara Nordkoreas största rival, att de inte har skaffat några kärnvapen? Tänker de är ett ekonomiskt betydligt bättre, eller har en betydligt bättre ekonomi och har också bättre teknisk kompetens egentligen att göra detta om de skulle vilja.
Och hade ett kärnvapenprogram på 80-talet som var hemligt men som upptäcktes och som avbröts. Och de är väl för kloka för att hitta på några sådana dumheter. Mm. De menar att de har kärnvapenavskräckningen mot Nordkorea. Den står USA för.
Mm.
Så varför ska vi skaffa kärnvapen?
Mm. Och kan jag säga det att för Israel, vad jag förstår, eftersom de håller deras kärnvapenpolicy och kärnvapenstatus ganska hemlig, så är det svårt att veta exakt hur många vapen de har. Jag har hört några estimeringar om 80-90, kanske flera än så. Det är ändå i sammanhanget ganska lite.
Ja.
Och vad gäller Nordkorea fick jag fram någon siffra, också osäker siffra eftersom de inte delar med sig av så mycket information, men ungefär kanske en hälften av det, 40 stycken någonting. Ja. Men som inte når så långt då.
Nej, inte än så länge. Sen har vi ju inga andra kärnvapenstater som står i farsten och vill ha kärnvapen. Iran hade ju ett kärnvapenprogram fram till 2003 då det avbröts, och sen har det varit till och från. Och ja, det är en invecklad historia som faller utanför den här diskussionen.
Mm. Och vi har ju tidigare pratat om stater som har haft kärnvapen men har valt att avskaffa dem av olika skäl. Vi hade ett avsnitt om forna sovjetstater som gjorde sig av med sina kärnvapen, och jag i förbifarten också nämnt Sydafrika som skaffade men sen avvecklade sina kärnvapen, och även Sverige och också Schweiz som hade kärnvapenprogrammen som övergav dem innan man producerade några riktiga vapen.
Yeah.
Som sagt, som det ser ut nu så har vi 9 stater i världen som har kärnvapen, och förhoppningen framåt är väl att det numret ska gå ner snarare än upp.
Ja, det är väl stor chans att kunna minska antalet kärnvapen. Det har ju minskat enormt sedan 1965. Och den minskningen borde kunna fortsätta. Men just nu är det tvärtom. Just nu kommer det, åtminstone Ryssland och USA, till en viss upprustning.
Mm.
Även om det är mer kvalitativt än i frågan om antal.
Mm.
Och Storbritannien säger att de eventuellt ska skaffa fler också. Helt vansinnigt.
Mm. Vad ser du som den viktigaste för att mindre? Jag tänker, ju fler länder som har kärnvapen så blir liksom systemet mer komplext och risken för misstag och användning ökar. Vad ser du som den viktigaste eller viktiga faktorer för att minska den här risken och få länder att nedrusta framöver?
När det gäller minskad spridning till nya länder så ser jag inte den risken som särskilt stor, utan då i fråga om Iran, då man ju kan säga att president Trumps hantering av den frågan har ju ökat risken för att Iran blir en kärnvapenstat. Men förmodligen blir de inte det i alla fall, för det skulle vara allt för riskabelt för dem.
Mm.
När det gäller att minska den egna arsenalen så är det ju tänkbart att man kommer att återuppta minskningen som pågick från 1965 och fram till år 2000 ungefär. När man inser att kärnvapen inte har någon som helst värde för att förhindra angrepp mot det egna landet. Kanske kan den nuvarande farliga situationen mellan Ryssland och Ukraina och NATO göra att människor inser med den sorts ledare som man riskerar att få i länderna ska det inte finnas några kärnvapen överhuvudtaget.
Mm.
Man kan hoppas det, men någonstans så är kärnvapenstaterna så vana vid sitt kärnvapen, tror att de ger dem skydd, avskräcker från anfall, att det blir en svår tillvänning, en svår narkomani att bryta.
Mm.
Det man skulle kunna göra annars på kort sikt är att bli av med den här omedelbara avfyrningsberedskapen.
Just det.
Och där borde det vara möjligt att förnuftet skulle kunna leda till att man övergår till att ha en ordentlig fördröjning. Kärnvapen kan få inte användas förrän efter en längre tid, som engelsmännen har.
Mm.
Nästa gång ska vi tala om framsteg i kärnvapenrustningen.
Det tycker jag låter bra. Som lite motvikt till det här stundtals dystra ämnet.
Mm.
Men som sagt, det är viktigt att komma ihåg att det finns framsteg med provstoppsavtal och att antalet kärnvapen faktiskt har minskat markant i världen sedan kalla krigets dagar.
Kanske stoppade fredsrörelsen tredje världskriget. På 80-talet fanns det 65 000 kärnvapen i världen. Det fanns ett omedelbart hot för krig av misstag mellan de bägge parterna som misstrodde varandra, Sovjetunionen och USA.
Mm.
Bägge stod så att säga mycket nära knappen. Sen kom fredsrörelsen med läkare mot kärnvapen och med vetenskapsmännen insikten om kärnvapenkrigets vinter.
Mm.
Och därifrån kom Gorbatjovs övertygelse som han framförde till Reagan 1986 i Reykjavik. Ett kärnvapenkrig kan inte vinnas och får inte utkämpas, vilket egentligen var en upprepning av vad Reagan redan tidigare hade sagt.
Mm.
Bägge kom ju då överens om 1986 att avskaffa alla kärnvapen före sekelskiftet. Det var en seriös överenskommelse. Tyvärr var kärnvapnens vänner där också och allt för skickliga att övertyga och lura dem, så det blev inte så. Men kärnvapenantalet minskades från 65 000 till 15 000
mm.
de närmaste 25 åren. Och risken för ett kärnvapenkrig på 90-talet var utomordentligt litet. Och detta var en följd av att två världsledare hade kommit till insikt om att kärnvapenkriget skulle kunna vara slutet för mänskligheten. Om inte bara genom bombernas effekt utan genom klimatets. Så kanske hindrade vi då det tredje världskriget. Det får vi aldrig veta.
Nej. Bra. Med de orden så avrundar vi för idag. Tack så mycket, Gunnar.
Tack ska du ha.